som vanligt välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Mitt namn är Patrik Syk. Kalle Karlsson har sjukskrivit sig den här veckan, som man får göra så här års ibland. Det är bara att titta ut genom fönstret så kan det kännas att det kliar lite extra i halsen ibland. Det är full snöstorm ute. Därför tar vi in Malmbergets stoltaste röst, Erik Niva, som avbytare, likt Alexis Sanchez i halvtid mot Liverpool, ska komma in och förändra matchbilden här.
Ja, det finns många bilder du målar upp där. Man känner mig benägen att protestera mot samtliga, utom möjligen rätten att sjukskriva sig i februari. Känns som att min egen familj har fan inte varit frisk på 2,5 månader. Så det är vad det är, och nu sitter vi här och äter en enorm banan.
Ja, det kan väl vara på sin plats. Lite stödfrukt, en sån här ganska jobbig tisdag morgon. Det var en liksom ovanligt händelserik helg, kändes det som. I alla fall det fick jag den känslan när jag satt och tittade. Det var, vi hade Zlatans armbåge, vi hade Liverpool-Arsenal där det fanns en hel del att prata om och så vidare. Jag tänkte vi skulle börja där. Vi ska försöka plöja igenom alltihop och ha lite annat, lite godbitar också. Och peta in i det här kalaset.
Ja, du vet ju, ska jag hit så ska jag bli överraskad. Ja, bara sitta och tröska igenom det jag redan känner till, det jag är allergisk mot.
Ja, samtidigt så finns det just kring Arsene Wengers situation och laguttagningen en viss redovisningsplikt där, att vi måste diskutera det.
Ja, och nu händer det ju faktiskt något nytt. Annars sitter man ju ofta och konstaterar att allting bara är samma sak som vi redan har pratat om i 7-8 år. Men det här med Alexis-uttagningen eller Alexis-petningen, det var ju överraskande, milt uttryckt. Det var ju någonting som man knappt, man trodde att det måste vara ett misstag när laguppställningen först kom. Så visst, där finns det en del att resonera kring.
Och det har ju kommit rapporter om att liksom, han ska ha lämnat en träning i någon slags protest. Alltså han ska, ja, en diva, enligt divalaterna som han anser sig ha rätt till, så ska han ha stormat ut från en träning. Och att det här skulle då vara ett straff, helt enkelt, från Arsene Wenger.
Han ska väl ha uppfört sig som ett as den senaste månaden, mer eller mindre. Ja. Och den där träningen har ju rapporterats om, skulle väl inte säga att det har rapporterats i så hög utsträckning att vi kan ta det för sanning, men att Alexis har visat sitt missnöje på olika sätt i och runt Arsenals omklädningsrum den senaste månaden, det är ju tveklöst så, och det är ofrånkomligen också därför Wenger ställde över honom. Det tror jag vi kan slå fast. Det var inte fråga om att han ville ha ett mer direkt spel. Sen är ju diskussionen just kring hur man utvärderar allt detta. Det finns ju dels åsikten om att, ja, det här är precis vad Arsenal behöver. Någon som faktiskt visar att det inte är acceptabelt att nöja sig med att vara medioker. Någon som faktiskt kräver saker och försöker höja ribban för alla andra. Sen finns det ju den andra sidan av saken, och det är, ja, jo, det där är väl lätt att säga, men om man faktiskt tittar på vilka konsekvenser det här har fått i omklädningsrummet, så har det splittrat en redan ömtålig trupp ännu mycket mer, och därför var det ett beslut som Wenger måste fatta.
Men har han gjort det tillräckligt kraftfullt? Alltså att sätta Alexis på bänken en halvlek liksom. Om han nu har haft den här väldigt negativa, han har betett sig som ett as. Kolla Juventus, Allegri. Han satte Bonucci på läktaren liksom efter ett bråk. Det var ingen snack. Vi har sett i Dortmund Aubameyang hamna på läktaren när han inte har betett sig. Jag menar, att sitta en halv, han satt ju och skojade med sina polare på bänken.
Han tyckte det var hur kul som helst.
Han sket ju fullständigt i det. Han upplevde i alla fall vad man kunde se inte som något speciellt hårt straff. Och sen blir det inga direkta ursäkter. Nej, men vi skulle vilja spela mer direkt och upp på Giroud direkt och så vidare. Men vilket ju förstås var skitsnack, det kunde ju alla se.
Det är klart att du väljer Jamie Carragers linje i allting. Jag noterade att han var inne på precis detta, att det var ett varken eller straff. Och det är väl kanske det som blir...
Jag väljer nästan alltid Jamie Carragers.
Ja, exakt. Det var det som var min poäng här. Nej, men det kanske är det som blir kontentan. Frågan är väl någonstans, okej, men vad hoppas man uppnå med den här typen av bestraffning? Vad tror man sig uppnå? Vad kommer man faktiskt uppnå? Jag antar att Wenger försöker väl liksom välja en förnuftig mellanväg som någonstans inte ska göra det omöjligt för Alexis att stanna kvar i klubben. Det det dock inte blir, det är ju den här kraftiga signalen om att det är minsann jag som bestämmer i det omklädningsrummet. Och så kommer det vara, och ifall man inte följer mitt ord så är det läktaren som gäller. Problemet är ju naturligtvis att han har väl inte den typen av styrkeposition där han kan spela verklig hardball mot Alexis Sanchez och komma undan med det. Så nu vet jag inte var det står.
Nej, men det är det jag menar. Han hamnar ju i ett jävla mellanläge här. För att han, någonstans hade han ett beslut att fatta det här, och skulle han då sätta honom på läktaren, då ska han ju också gå ut och säga: nej, jag tycker att vi är i en jobbig situation, det går inte som vi vill. Här har vi en spelare, han må vara vår största stjärna, vår bästa spelare, men han gör att det blir sämre. Då måste vi plocka bort honom. Jag som manager fattar det här beslutet. Gå ut och säg det till fansen. Han har ju fan... Wenger har ju snart inga kvar i sin ringhörna i, alltså på läktaren.
Saken är väl den att jag tror att han hade torskat även i ett sånt läge, just eftersom att hans mandat har försvagat så mycket. Då hade det ju blivit att han liksom någonstans ställde sin betydelse för klubben mot Alexis. Och bizarrt nog så tror jag ju på fullaste allvar att det hamnar i ett läge där fler Arsenal-anhängare tycker att Alexis är viktigare än vad Wenger är. Skulle de välja så vill de ha bort Wenger och de vill ha kvar Alexis. Så han hade liksom inte kommit ur det heller på ett vettigt sätt. Sen är det klart att det är väl ofta enkelt att efterlysa just de väldigt tydliga, drastiska, svartvita åtgärderna. Jag är väl generellt sån, oavsett vad det gäller nu för tiden, att jag blir mer och mer inriktad på att det finns ett värde i att försöka hitta kompromissen, och då blir man inte lika tydlig i sina ställningstaganden, man blir inte lika effektiv i debatten. Men jag tror väl att grundproblemet här, det är just att Wenger från första början var i en så svag position att det spelade ingen roll vad han gjorde. Han hade förlorat oavsett vilket. Det fanns inget sätt han kunde hanterat det här på som hade slutat väl för Arsenal och för hans relation till Arsenal.
Han har en kontraktsförlängning på 2 år som ligger på bordet.
Ja, de säger det.
Wenger. Ja. Och det finns ganska mycket rapporter, alltså ganska samstämmiga rapporter kring detta. Att han har blivit erbjuden 2 års förlängning, tror du han kommer skriva på den?
Jag tror ju inte det när allt kommer kring, för allt som signaleras är ju att han verkligen vill göra det. I grund och botten tycker han själv att det vore bra för Arsenal ifall han körde 2 år till. Han tycker han har det i sig att få ihop allt på ett bra sätt. Men även om han är envis och även om han är väldigt stark i sin övertygelse på ett sätt som kanske gränsar till arrogans, så tror jag inte att han är så blind och så döv och så okänslig för alla andras uppfattning att han kommer kunna sätta sig vid ett långbord och skriva på det där pappret och kabla ut det till världen inom en månad eller två. Jag tror att han någonstans själv kommer att behöva göra upp med sig själv och sin egen bild av hur det borde ligga till här i världen, och konstatera att nej, det här går inte ihop. Även om jag själv tycker att jag har mer att ge i Arsenal, så kommer det inte funka, och därför är min gissning att han inte kommer skriva på. Men det är ju alldeles tydligt att han ligger ju väldigt närmare en kontraktsförlängning än vad 99,9% av alla andra betraktare tycker att han borde göra.
Ja.
Så jag utesluter det inte.
Han borde inte googla Arsenal Fan TV just nu i alla fall.
Jag kollar aldrig på det, jag vet ju att det... Det erbjuder ett visst underhållningsvärde, men någon jävla gräns får man väl ändå dra för sig själv.
Det kan ni andra göra, tycker jag, för att det är ganska underhållande just nu.
Brukar du kolla det?
Det händer.
Vad har du berättat om din upplevelse?
Jag kollar när... Alltså det är, underhållningsvärdet är ju när Arsenal spelar lite dåligt.
Ja, jo, men det fattar jag också.
När Arsenal har vunnit så blir det ju godrägligt att titta på. Nej, men alltså... Alla där är ju helt överens om att Wenger måste gå. Men de är så oerhört personligt kränkta. Det är jätteroligt att titta på.
Men är det den där konstiga killen med någon typ av piratlook som brukar vara med? Och han den stora mörkhyade killen.
Ja, exakt. Ja. Den stora killen där som intervjuar alla, som jag vet inte vad han heter. Och sen så har han ju ett gäng som är på alla matcher och som står. Och de är ju fullständigt... de är galna liksom.
Har Liverpool, det är ganska unikt för Arsenal att ändå ha just, ja, men just det där tonläget.
Ja, men det är alltid direkt efter match. Och alltid ut på YouTube direkt liksom. Allting sker i affekt verkligen. Det finns ingen eftertanke och reflektion. Det sker i affekt. Och sen så är det rakt ut direkt från arenan liksom.
Ja, det ligger ju väldigt mycket i tiden, kan man säga. Och det är på gott och ont.
Ja, jag tycker det är väldigt roligt. Ja, matchen har det ju pratats en del om. Liverpool var bra igen mot ett bra motstånd. Det är ju så vi har sett dem den här säsongen.
Ja, även om jag måste säga att jag inte tyckte Liverpool imponerade lika mycket som till exempel
som mot Spurs.
Ja,
det var ju kanske Liverpool säsongens bästa match.
Jag tyckte Liverpool var helt okej. Okay. Mm. Eller ja, jag tyckte Liverpool var bra efter sina förutsättningar. Men jag tycker Liverpool gör en insats som med era mått mätt kanske var starka 3+, och att Arsenal ändå inte var nära säger väl förmodligen faktiskt mer om Arsenal än om Liverpool just den där dagen.
Framförallt på mittfältet där ju Liverpool utan Jordan Henderson har gått att komma åt under den här säsongen. Alltså vi har ju sett att Emre Can inte har samma.
Nej, jag tyckte Wijnaldum var ju okej, eller han var också en starka 3+ mot Arsenal. Han var ju på gränsen till 5+ mot Spurs verkligen. Ja, han var oerhört bra i den matchen.
Lallana var ju den som höll ihop mittfältet i helgen.
Han var riktigt bra. Oerhört bra. Vad gör du för Emre Can apropå det? Är det en spelare som på lång sikt ska tillhöra Liverpools A-lag?
Vet inte. Inte så som han har spelat den här säsongen. Alltså man hade hoppats att han skulle ta ett kliv den här. Alltså han visade ju tendenser förra säsongen. Och även har gjort det i vissa matcher där. Men han är ju precis som Liverpool. Han är väldigt mycket som att han växer ju svårare uppgiften blir och ju större motståndet är det, så att han spelar på väldigt mycket liksom självförtroende, och det ska vara väldigt mycket på läktaren och sådär, och han spelar med väldigt hög svårighetsgrad, och om inte motivationen finns där till 100% då blir han istället väldigt arrogant och slarvig liksom.
Och tappar lite mycket för temposvag också, är det inte så?
Lite för tempo, fast inte i de matcherna där,
när han tycker det är värt att hålla tempo.
Där han tycker det är värt att hålla tempo, då kan han vara väldigt tempostark och han letar alltid djupledsbollen. Han vill ju verkligen spela som en Busquets liksom, eller sådär. Fast han är ju inte den spelaren liksom, så att, ja, han har lite för bra självförtroende ibland och vill gärna vara planens största stjärna liksom, sådär, fast det är han ju inte. Så att, någonstans kanske han växer i den där kostymen. Jag är inte riktigt säker på att det är Liverpool, men ja, vi får se. Jag är rätt säker på att det kommer förstärkas på just den positionen.
Vad hände med serben egentligen? Han dött?
Ja, han skadas ju där. Han är ju borta hela säsongen. Grujic. Honom trodde man ju mycket på. Jag tror fortfarande att Klopp tror rätt mycket på honom.
Nej, jag har ju typ inget begrepp om honom. Jag vet ju bara liksom vilka rapporter han fick från sin tid i Röda Stjärnan. Och de som följer den klubben och den ligan nära säger ju att han var det bästa som har kommit från Serbien på rätt många år. Och det är klart att det ger ju, det väcker ju intresse, men sen har man ju knappt sett honom spela, sett några enstaka glimt här och där i Liverpool, men
ja, det var ju bara precis i början. Så han var borta. Gör ju en del mål faktiskt från den där positionen. Alltså han är rätt målfarlig. Han gjorde en massa mål under försäsongen och sådär. Det kan man ju inte dra för stora växlar på, men ja, det är ju det man har sett av honom. Så det är för tidigt att säga någonting egentligen. Men han lär ju vara kvar, han lär väl få en ny chans i FA-kuppen till september någonting sådär.
Eller vad säger,
Liga-kuppen i september, då får vi se Grujic igen. Vi hade en annan Liverpool London-drabbning i helgen. Det var den mellan Tottenham och Everton. Som också har sagts en hel del om, men framförallt Spurs 9 raka hemmasegrar får vi ta och kommentera. Det är rätt imponerande.
Det är det naturligtvis, och det är klart att det finns någonting väldigt tilltalande i tanken att det finns en möjlighet att vi kan gå obesegrade genom den sista ligasäsongen på White Hart Lane, eller ja, den sista säsongen på White Hart Lane. När vi har fallit har vi gjort det på Wembley. Så det hoppas vi på. Arsenal ska ju fortfarande komma och Man United ska fortfarande komma, men det vore ju snyggt ifall det gick att få ihop det på det sättet.
Om jag lägger upp det så här då, nästa, om Harry Kane hade varit brasse,
ja,
hur mycket mer hade han varit värd, tror du, i pengar?
Jag tror han hade varit värd mindre ifall han hade varit brasse. Ja, alltså det är väl ingen hemlighet att prislapparna på engelska spelare
okej, prislappen är fel, för det blir det liksom chef med, men hur mycket högre hade han värderats i liksom den internationella pressen,
ja, och
hade han
så,
rankats liksom bland de bästa i världen? Säg att han hade haft det här målfacet i de senaste säsongerna och inte varit just den här typiska brittiska spelaren. Det är väl lite det jag är ute efter.
Ja, okej. Men jag vet väl inte. Jag tycker väl att man gör det för enkelt för sig också ifall man bara tittar på siffror, för de döljer både Harry Kanes största förtjänster och hans tydligaste brister. Han kommer ju aldrig bli en spelare som det resoneras kring i termen av Ballon d'Or, för han är inte tillräckligt spektakulär, han har inte förmågan att på egen hand vända matcher som inte alls är på väg i Tottenhams riktning. Om inte spelet funkar överhuvudtaget så kommer inte han kunna blixtra till och göra saker som får honom att häpna och som bara det gör att Tottenham vinner. Visst, han kan öppna upp jämna matcher på det sätt han gjorde till exempel mot Everton, men han kommer aldrig bli den där killen som vinner individuella priser.
En Gareth Bale?
Nej, det kommer han inte bli. Det kommer han faktiskt inte bli. Sen är det ju också så att det är ju som sagt en del av hans, en del av det han saknar. Men sen finns ju också det som inte heller ryms i siffrorna, och det är det han bidrar med. Det är ju det som Gareth Bale egentligen inte riktigt heller hade. Visst, han var absolut en ledare i Tottenham, men Kane är ju centralfigur för hela klubbens nya era. Jag argumenterar ju alltid för att det inte är Loris som är de facto kaptenen, utan det är ju Kane som är det. Det är ju Kane som leder hela den gruppen med Dele Alli och Eric Dier och Danny Rose och till och med Kyle Walker och Harry Winks och de som, alltså det är ju hans gäng, och det är det som är det nya Spurs, och det är där han är helt oumbärlig, och det är där han är värd väldigt mycket mer för oss än han skulle kunna vara med ett brasilianskt pass i Barcelona eller whatnot. Så där någonstans måste väl helhetsutvärderingen av honom ligga.
Och på andra sidan fanns det också en striker med hyfsad form just nu, en Romelu Lukaku som gick om Big Duncan Ferguson som den mesta målskytten i Everton.
Det gjorde han ju inte. Han gick om Duncan Ferguson som den mesta målskytten under Premier League-eran. Ja, men jag hatar de jävla rekorden. Alltså, ja. Dixie Dean är ju fortfarande givetvis Mr. Mål i Everton. Så det ger jag väl uppriktigt sagt inte så mycket för, även om jag också tyckte det var kul att de zoomade in Ferguson just efter att han hade gjort det där målet. Det som är intressant med honom är ju just det där att Raiola är ute och mullrar om att jo, han kommer förlänga med Everton, för det säger ju en hel del om honom, men det säger ännu mycket mer om att Everton kanske har en chans som jag hade svårt att identifiera så sent som för 2-3 månader sedan. När året vände så tyckte jag att fan vad det känns hopplöst runt Everton nu igen. Sen kom den där Man City-matchen och Tom Davies genombrott, och sen har den här fina resultatsviten kommit och räckt hela vägen fram till i söndags. Så nu med lite nytt folk, med lite ny tro, med ett nytt kontrakt på Lukaku, då känns det ju ändå som att ja, Everton kanske är i position att utmana på lite sikt igen ändå. Och jag upplevde det som mycket mörkare för bara någon månad sedan.
Ja, men det känns som att de är liksom ett par tre bra signingar från att verkligen utmana där uppe.
Ja, de kommer ju ha möjlighet att få ihop en riktigt bra första elva ifall de hämtar in. Det behövs ju för sen. Jag tycker inte de här målvakt som håller. Jag tycker inte de här mittback som, alltså Funes Mori i söndags var ju katastrofal.
Han är inte bra.
Och Ashley Williams, ja, han har förtjänster och brister liksom. Det kan funka med en riktigt bra mittback bredvid sig, men det behövs ju verkligen någon som kompletterar honom. Ytterbackarna håller ju fortfarande fint. Inne mittfältet håller väl till 2/3. Barry, det börjar nog vara över nu. Hoppas att Tom
Schneiderlin ger fan i och stå och drälla med bollen på det där sättet. Så hade han varit en bättre spelare.
Jag tror att Schneiderlin kan funka. Gay kan ju såklart funka. Tom Davies hoppas jag kan funka. Och jag hoppas att en sån mittfältstrea inte blir för defensivt balanserad. Och sen tycker jag att Mirallas är underskattad. Jag tycker han borde starta varje match, även i en klubb med Champions League-ambitioner. Ja. Och sen såklart Barkley och Lukaku som symbolfigurer för alla förhoppningar framåt egentligen.
En spaning som jag gjorde inför när jag satt ihop det här körschemat var att vi sällan haft så här många väldigt så där profilstarka och tydligt formstarka nior i Premier League tidigare i säsongen, och inte så ofta faktiskt. Alltså jag tänker på en Kane förstås, Lukaku, vi har en Costa, vi har en Zlatan som visserligen inte gjorde någon dundermatch men som onekligen har varit i bra form. Jag slänger in Aguero där.
Jag tycker du har rätt.
Han har ändå gjort 23 mål alla tävlingar den här säsongen och 5 på sina 3 senaste matcher, tror jag.
Nej, jag tippar alltid att han ska vinna Premier League skytteliga varje gång. Spelar ingen roll ifall han inte får spela. Han är ändå min favorit, för det är det närmaste vi kommer en målgaranti i ligan.
Precis, och jag vill också slänga in en... kanske den andra målgaranten, Jermaine Defoe då, som ändå har gjort 14 mål i det här hopplöst urusla Sunderland.
Ja, boll i ramen nu igen. Han har ju träffat virket flera gånger, inte minst på sistone. Hade ju en i ribban på Goodison Park som hade kunnat ge poäng där. Och så den i virket nu i helgen också. Så visst.
Så jag tänkte vi skulle ranka lite nior. Och då får du välja precis vilka du vill från engelsk fotboll. Vi bryr oss inte om några liksom Premier League-eror eller såna saker.
Okej, vi ska bak till John Charles tid.
Du kan få gå hur långt bak du vill. Men det är de som du känner för. Det är viss, alltså de flesta har ju läst sig till som liksom spelade för
80-talet. John Charles har inte sett skit mycket av mig. Exakt. Bara att erkänna.
Men de som för man känner ju lite extra inför de här niorna. Det är ju bara så. Det är ju superstjärnorna liksom.
Ja, jo, så är det ju. Och det här har blivit ännu mer. Så din spaning är väl baserad på en verklighet där man i grund och botten spelar med en ensam nia på ett sätt som man gjorde väl det förr i tiden när man spelade liksom så här 2-3-5 situationer, och så då fanns det en tydlig center, Gunnar Nordahl-typen, och sen kom ju hela den långa 4-4-2-perioden och då var det mer big man, small man. Visst, det fanns en nia, men det fanns också en tia eller en åtta som sprang i djupled bakom honom. Men det första namnet som dyker upp i huvudet, det är ju såklart Alan Shearer. Ja. Det är ju den tydligaste brittiska nian under vår livstid. Mm. Och Premier League-eror eller inte, det målrekordet har han ju. Jag noterade med intresse att han själv uttalade sig bara häromdagen och sa att han trodde att Harry Kane skulle passera honom. Och det är ju en ganska stor sak att säga.
Mm. Vem har målrekordet i Tottenham förresten?
Ja, du, bra fråga. Kan det vara Jimmy Greaves, som ju är den forward som Harry Kane alltid jämförs med? Mm. Men det vet jag faktiskt inte. Får göra en snabb googling.
Precis. För frågan är då om Harry Kane kan bli den. Det som är det stora nu för tiden är ju att spelare sällan stannar så länge.
Alltså, ja, precis.
Gör de par tre säsonger och vinner ett par skytteligor, ja, men då blir de ofta inte kvar i England. De är ofta inte engelsmän heller, så att de har inga större problem med att röra sig ner mot kontinenten.
Det var Jimmy Greaves, ska jag bara skjuta in här. Han har tydligen gjort 266 ligamål totalt.
Och hur många har Harry Kane gjort nu då? Han är uppe på 100?
Nej, han är uppe på 100 all competitions, all clubs. Ja. Så han precis passerar 100-strecket. Han har väl någonstans mellan 60 och 70 i Premier League. Mm. Men det är ju liksom, stannar han i Spurs under sin bästa del av karriären, säg fram till 30-strecket i alla fall, och få vara skadefri, så då kan vi ju snart utgå från att han kommer vara den anfallaren som garanterar sådär 20 mål per säsong, och då är det ju bara att addera själv liksom. Han behöver, ja, då behöver han 10 Premier League-år till för att dra 200 till, och det är ungefär det som behövs för att passera Greaves då. Jag tror Shearer har väl en notering som inte är så jävla långt ifrån den. Så det är 10 starka år till i Tottenhams tröja. Precis. Det är ju inte uteslutet, men det är jävligt svårt att ta för givet.
Ja, exakt. Det är ju det som är den stora skillnaden nu för tiden jämfört med för en 30 år sedan, där spelarna stannade i klubbarna, framförallt i toppklubbarna, så länge som de bara fick.
Ja, jo, men
makten har ju förskjutits lite grann från klubbarna till spelarna på det sättet.
Jag tror väl just om man pratar med Kane, så är det också som blir en uppsida för oss, det som vi var inne på tidigare, att han kommer aldrig ha de där Ballon d'Or-kvaliteterna. Jag tror aldrig det kommer funka för Florentino Perez att släpa in honom och dress him up as a Galactico liksom. Han har inte den typen av aura och den typen av lyskraft. Så jag tror ju att det kommer vara mycket längre till ett bud på honom från Real Madrid än det var för Gareth Bale, och det ökar ju möjligheten att behålla honom. Att sälja inom England vill jag ju faktiskt på allvar tro att Spurs någonstans har vuxit ifrån. Det kommer inte vara möjligt för någon annan Premier League-klubb att lösa honom, utan det är någon av de stora bjässarna på kontinenten han i så fall ska gå till. Och det är väl det som är lite förtröstansfullt, att Tottenham har nog vuxit till en punkt där vi inte längre behöver sälja våra bästa spelare till andra Premier League-klubbar. Senaste gången vi var tvungna till det var väl egentligen med Berbatov och Keane, och det var ju snart 10 år sedan. Sen höll vi emot när Chelsea ville ha Luka Modric, och det var viktigt för klubben givetvis. Och nu hoppas man ju att Everton också kan ta det klivet, just att hålla emot och behålla Lukaku. För ju fler klubbar som har den kraften, desto starkare blir toppen av Premier League, desto rimligare och jämnare blir den.
Men så finns ju inte den ekonomiska utsattheten längre, i och med att pengarna är så stora i England, att de behöver inte sälja sina bästa spelare för att liksom, ja men vi måste renovera
bäckerna,
vi måste renovera en läktare, eller vi måste liksom bygga en ny backlinje här. Alltså de intäkterna finns ändå.
Ja, nej, det finns ju ingen Premier League-klubb som kommer behöva befinna sig i någon typ av ekonomisk kris. Alltså befinner man sig i ekonomisk kris som Premier League-klubb av idag, då är man så misskött så att jag kan inte klara i ord. Men nej, det är en väldigt giltig spaning.
Vi vill se här om Leeds går upp, om Stefan kan.
Nej, men det är en väldigt giltig spaning, för så är det verkligen. Ja. Att för bara 10 år sedan så var ju ofta Premier League-klubbar tvungna att sälja The Aston Villas eller The Evertons of this world. Mm. Att de behövde göra en försäljning varje sommar på nästan allsvenskt sätt för att få ihop bokslutet. Där är de ju inte längre.
Nej. Tillbaks till våra nya då. Alan Shearer nämnde vi.
Les Ferdinand ska absolut nämnas som nia. De var ju roliga när de hade just två nior som spelade ihop på det sättet. Det var inte stor man, liten man, targetspelare, djupledsspelare, utan det var två klassiska nior. Och både Shearer och Ferdinand tillhör ju de absolut bästa luftspelarna som överhuvudtaget går att hitta. I synnerhet om man väger in att ingen av dem faktiskt var speciellt lång, så att de var så kraftfulla i inläggsspelet. Och så det är Newcastle med Ginola och Keith Gillespie och de andra yttrarna som just serverade inlägg, då var de jävligt tunga. Och det är väl kanske någonstans det mest klassiska man kan hitta under vår livstid vad gäller just dubbelnior. Sen finns ju alla de här som är ännu större och ännu tydligare i luftspelet. Duncan Ferguson naturligtvis. Ja. Niall Quinn som skarvade ner allt till Kevin Phillips. Vad har vi mer?
Med huvudspelare tänker du på?
Vilka är dina nior?
Henry måste ju in där liksom.
Men han är inte en klassisk nia för mig.
Är han inte det?
Nej, så han är ju just den där franska skolan spelar ju så tydligt att hans ideal var
en omskolad winger.
Ja,
liksom.
Exakt. Hans ideal var ju inte att nicka ett inlägg nere vid stolproten. Nej. Utan hans ideal var att skära in från vänsterkanten och vrida in en skruvad lyra i bortre hörnet. Så för mig är inte Henri en klassisk nia. Jag skulle aldrig kategorisera honom
jag köper
som
det.
Sådan.
Ja, men då slänger jag in Ian Rush istället då.
Inte heller en klassisk nia.
Va?
Alltså, han var ju djupledskillen, han var ju the little man i en sån kombo liksom. Sen hade de väl inte en självklar big man på riktigt det sättet, men
han är där på returerna, han är alltid på första stolpen och han är liksom,
ja, men han var för mig en poacher snarare än en striker. På samma sätt som jag inte tycker Gary Lineker heller passar min arketyp av den brittiska nian. Det ska inte vara speedspelare, det ska inte vara kvicksilver som just lever på att gå på djupet och stöta in returer för att de är snabb i både tanke och handling, utan det ska vara mer kraftfulla spelare. Så nej, för mig är inte Ian Rush en nia.
Då går vi vidare då. Didier Drogba.
Ja, väldigt mycket. Han var väl den tydligaste av de här nya niorna, de som just spelar ensamma på topp och på så sätt blir ännu tydligare som nior än de som spelar tillsammans med någon annan i ett 4-4-2. Så absolut, han är ju prototypen för alla de vi ser idag. Det är svårt att säga att han är en föregångare till Zlatan Ibrahimovic, men med Premier League-mått mätt är han ju faktiskt det. Det var han som gjorde det så självklart att bara spela med en nia längst fram, och nu gör ju alla det. Nu gör Zlatan det i Man United, nu gör Diego Costa det i Chelsea, nu gör Harry Kane det i Spurs. Jag ska väl inte argumentera för att han är någon prototyp i relation till Jermaine Defoe, men han blev ju verkligen stilbildande på samma sätt som det alltid tjatas om Makelele-rollen vad gäller defensiva mittfältare. Tycker jag ju att det just i Premier League-miljön går att prata om Drogba-rollen när man snackar om den ensamma target-forwarden. Sen är det intressant att resonera kring huruvida Van Nistelrooy var en klassisk nia eller inte.
Ja, men där har du en poacher.
Ja, men han är ju blandningen. Han var ju både Drogba och Ian Rush i ett på något sätt. Så honom är ändå närmare att kategorisera in. Jag kan inte riktigt avfärda hans claim för att vara en nia.
Jag skulle också vilja påstå när vi nämnde Didier Drogba att, att den nivån som han höll när han har som bäst, den har vi inte sett på den positionen sen Drogba, skulle jag vilja påstå. För att just att på egen hand leda ett anfall på det sättet som han gjorde, producera så många mål och vara så viktig för hela anfallsspelet för ett lag.
Nej, jag köper det, och inte bara anfallsspelet, han hade ju också den där omklädningsrumspositionen och då ska vi inte ens gå in på hans statsmannaroll nere i Elfenbenskusten.
Men han avstyr krig när han inte gör mål för Chelsea.
Ja, men det var ju bokstavligt talat så.
Absolut.
Sen är det ju kul att minnas hur ändå tufft han hade det med omställningen när han först kom till Premier League, för han var ju inne i det där att vid beröring så gick han ner första säsongerna. Han raggade ju frisparkar i mycket högre utsträckning än han nöp fast bollar, och han var ju verkligen en diver de första säsongerna, så han var ju tvungen att få in i sitt huvud att men, har jag nu den här fysiken så kanske det är lika bra att faktiskt stå upp ibland, för det går att få ut någonting av att spela den sortens fotboll också. Och när väl det snappade på plats, då blev han just den här enmanna kedjan som du beskriver. Och jag håller med om att det var väl inte bara så att han var först att spela på exakt det sättet, han var något av med tusan bäst också.
Ja, alltså, det är min uppfattning i alla fall. Jag var djupt imponerad utav framförallt de där säsongerna runt 08-09 där, va? Ja. Han var helt ostoppbar egentligen.
Big game player, han avgjorde ju ofta de här tråkiga FA-cupfinalerna och semifinalerna som spelades när nya Wembley först invigdes. Det var en väldigt steril miljö de första åren på den arenan, och det var ofta dåliga matcher för att gräsmattan var helt urusel, men och fan var det Drogba som dök upp och stötte in det avgörande målet mot Man United i den även FA-cupfinalen, och Arsenal i någon FA-cup-semi, jag tror det var någon liga-cupfinal. Den gick nog i Frey Cardiff, skitsamma. Men Everton i någon FA Cup-match också. Det var alltid Drogba liksom.
Ja. Alltså man kände ju ofta i de där matcherna att alltså man kunde se backlinjen liksom kämpa. Man vet att liksom över 90 minuter så kommer ni inte orka stå emot det här. Det är så mycket kraft och så mycket teknik och så mycket av allt liksom. Alltså skottet och med pannan, allting. Alltså ni kommer inte lyckas hålla honom från att göra mål i 90 minuter. Och man kunde se, och så man kunde se också för att backarna själva kände det, att jävlar vad jobbigt det här är. Alltså varje gång den här bollen kommer upp och han nyper ner den och han hittar någon jävla vinkel och så kommer han till skott till slut.
Ja, det är väl en av de allra mest definierande Chelsea-anekdoterna. De har varit utspelade av FC Bayern i 89 minuter. Det är helt otroligt att de bara ligger under med en boll i Champions League-finalen. Men så lyckas de på något sätt fuffla fram en hörna i 89:e. David Luiz springer upp och liksom säger till någon av Bayern-spelarna liksom, men kolla nu, nu är vi mål. Och nog fan är Drogba där och dundrar in en jävla kanonkula till Nick. Och nog fan är han sen där och rullar in den absolut avgörande straffen som ger Chelsea sin Champions League-buckla. Det är ju en av hela den klubbens största genom tiderna, hela Premier League-epokens största genom tiderna.
Det är
ju
några år efter han hade sin absolut höjdpunkt liksom, som spelare.
Då måste jag akta mig. Nej, nu höll jag på att säga fel. Det var väl inte så att han hade varit borta och vänt i Turkiet och Kina då, utan det kom väl efter. Han drog väl efter den matchen. Och sen var han Turkiet och sen Kina och sen studsade han tillbaka. Och, ja, det är väl frågan om det var världens bästa idé.
Men det var väl
idé,
då men Torres hade kommit in, va, till Chelsea.
Ja, jo, det var det.
Och sådär, och skulle liksom förändra det anfallsspelet lite grann.
Ja, han försämrade det.
Han försämrade det, gjorde definitivt. Men det var den semifinalen som han gjorde mål för första gången på typ hela säsongen.
Barcelona borta.
Sprang sig fri där.
Ja.
Och runda målvakten.
Ja, det är helt sinnessjukt.
En hel värld sitter och känner, han kommer schabbla bort det.
Nej, att de vann den turneringen just det året. De har ju varit bäst i Europa vid andra tillfällen utan att vinna. De var fan inte bäst i Europa våren 2012 med Di Matteo. Nej. Men lyckas besegra både ett Barcelona som fortfarande var Pep Guardiolas mot ostoppbara Barcelona, och då ett FC Bayern som var så mycket bättre att det gick knappt att klä i matchbild, men så blev det.
Ja, där har vi några starka nior.
Ja, sen finns det ju såklart alla de här som kanske inte var så jävla bra, men som ändå verkligen fyllde rollen, liksom ja, men i Duncan Ferguson-facket, ja. Alla de här gamla sköna Tony Cascarino-typerna, mm. liksom. Det är ju verkligen min brittiska nya Joe Jordan, ja, men
någon som tog fighten med de här stora hårda mittbackarna liksom.
Någon som saknat händer. Det gjorde både Tony Cascarino och Joe Jordan. Och ska man verkligen vara en riktig brittisk nya, då ska man fan sakna.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Några gadder.
Ja, precis. Nej, men det är väl Duncan Ferguson leder oss in lite grann på Zlatans insats i helgen och den där armbågen han delade ut. Den hade Duncan kunnat dela ut för sådär 15 år sedan.
Ja, det hade.
Ingen hade lyft på ögonbrynen om
jag
det hade.
Jag förknippar honom mer med danska skallar, men visst, han kunde ge en armbåg eller två också.
Ja, var en jävla hårding. Han har anmälts då, Zlatan, förstås, för violent conduct.
Ja, det hinner väl kommuniceras en dom mellan det att vi spelar in det här avsnittet och det att det publiceras. Så skulle då kommer vi framstå som fåniga oavsett vad vi säger. Men han lär väl få 3 matcher och Mings lär väl få 5 eller 6.
Jag har svårt att se att de kan argumentera bort någon av de där förseelserna faktiskt. Och violent conduct, då är det väl minst 3 matcher, va?
Ja, det är väl 3 som är,
det är liksom standard
utgångsbestraffningen. Ja, och sen gjorde de ju en var det inte lite egendomligt det där, att de preciserade att det var clearly insufficient för Mings, men kommenterade inte mer från Zlatan i liksom sin officiella kommuniké.
Ja, nej, det fanns inte med i domarrapporten eller någonting.
Nej, men just det där att de, när de meddelar att ja, det här kommer att utredas, att de bara i den lilla passagen föregår utredningen med att fastställa att den vanliga bestraffningen kommer vara uppenbart otillräcklig för Mings. Jag bara upplevde det som lite föregripande av rättssak, ja, oavsett det, kan om man, du har rätt i den.
Det kan man verkligen tycka. Men det är ju en konspiration mot Manchester United.
Att Mings får en lång avstängning. Ja, det är klart.
Det var en speciell match på många sätt. En match som förstås Manchester United borde ha vunnit. Missa straff, Zlatan också. Det var väl inte hans starkaste 90 minuter den här säsongen.
Nej, fan, han var ju...
Han fick alltså en etta utav Manchester Evening Post, heter de, va?
Och de har en 10-gradig skala, eller?
Ja, precis.
Ja, det är ju rätt annorlunda. En etta på en 5-gradig är ju ganska ofrånkomligt, liksom.
Jag tror aldrig jag har sett en etta på den här 10-gradiga skalan innan.
Han brukar ju aldrig vara så dålig under 90 minuter. Han kan absolut vara misslyckad. Man brukar alltid ändå kompensera det med ett par 3 moments of magic. Och det hade väl egentligen räckt att han hade slagit in straffen, så hade de vunnit med 2-1 och så hade han kommit undan som matchvinnare. Nu blev ju det liksom det som kom att summera hela hans match. Och det var ju någonstans verkligen på tiden att Boruc gjorde det som alla målvakter alltid bör göra när Zlatan Ibrahimovic ska slå en straff. Gå bestämt och distinkt ner mot din egen högra stolprot, så har du en bra chans att rädda straffen. För ja, 7 av 10 slår han ju dit. Mm. Det är faktiskt märkligt att han inte har bränt fler på just det här sättet genom sin karriär.
Ja, och en krigarpoäng till Bournemouth. Det får vi ändå ge dem.
Ja.
Det har vi inte förknippat Bournemouth med direkt. Att de biter ihop och bara försvarar och knackar iväg den. Och, nu hade de ju en spelare utvisad. Det var väl kanske därför som...
Ja, men jag sa det då och jag säger det nu också. Att jag tror väl att det var det som räddade poängen åt dem i slutändan. För hade de spelat andra halvlek med 11 man, då hade de fortsatt vara lika öppna, lika inriktade på att bygga upp spelet kort och tålmodigt bakifrån, och då hade de blivit straffade, då hade de förlorat med ett par 3 bollar. Nu var de ju så illa tvungna att stå tight, stå kompakt, stå lågt och skicka långt när de fick möjligheten. Och det är nog inte så jävla dumt att ha den varianten också i redskapslådan. Inte på så sätt att man jämt behöver spela så på bortaplan, men det är faktiskt inte ett förräderi mot idealet och idéerna att ibland försöka just kriga sig till en viktig bortapoäng.
Domaren i centrum där, domaren i centrum mellan Swansea och Burnley. Jag skulle vilja hävda att det här är det värsta eller sämsta domslutet som jag någonsin har sett i engelsk fotboll, om vi ska hålla oss till det.
Alltså...
jag har svårt, alltså, visst, vi kommer ihåg när Gibbs blev utvisad istället för Oxlade,
ja,
var
det,
va?
Det,
ja. Han tog fel kille.
Jag kommer ihåg när Pedro Mendes gjorde mål på Old Trafford. Bollen var 2 meter över mållinjen och de lyckades missa och döma mål för det. Jag tycker det var ett ganska grovt misstag.
Det är också ett väldigt grovt misstag, men det är någonting som är bara, man tar med hand själv och får straffen med sig. Det är något
det är svårt att liksom få ett domslut mer fel än vad det i slutändan blev. Sen liksom, det är inte så att jag tycker det är helt obegripligt. Det är en ganska, det är en rörig situation på en hörna. Det är uppenbart att han träffar boll och någonstans så missar man i gyttret av spelare och armar vems arm det egentligen var. Det är inte obegripligt, men det är oerhört grovt, det är oerhört kostsamt. Det är så fel som det någonsin kan bli.
Det konstiga är att Swansea spelar med långärmat. Det ser ju...
Är det så?
Ja, visst.
Spelar alla i Swansea med långärmat? Nej, Måsson spelar inte med långärmat. Måsson hade lätt kunnat ta med hand.
Jo, men för jag tänkte på det, för jag såg ju inte matchen, men jag såg situationen i efterhand. Och närmsta spelaren, vem det nu är i Swansea, har ju alltså lång arm. Så att hade det varit då en Swansea-spelare som hade tagit med arm, då hade det...
Ja, jo, hade det varit det liksom. Jo, nej, ja. Det är ju bevisföring som är ganska enkel att hänvisa till i efterhand. Och det är intressant att fundera kring när domaren egentligen själv insåg att det hade blivit fel. Det gjorde han förmodligen redan under proteststormen när han märker att jävlar vad folk reagerar här. Men ja, då anser jag väl att det inte är möjligt att ändra sig i det läget.
Ja, det är intressant. Det går in i alla fall så här, on top of my head, så kan jag inte komma på. Alltså visst, men till utvisningen utav Gibbs när det var Oxlade som skulle åkt. Den var ju också horribel förstås.
Men du vägrar ge mig någonting för Mendes. Det tyckte du var helt okej liksom. Det är sånt
Nej.
Som händer eller?
Ja, men alltså jag visste att den var långt in, men ja, lite sånt som händer. Det är som en offside liksom. Det kan vara helt matchavgörande, det kan vara helt fel. Och horribelt, men det är ändå liksom sådär, jag vet inte, det faller ändå in i liksom den mänskliga faktorn sådär, att man kan missa liksom vart en gräns går och sådär, men det är just effekten av att ta med hand själv och få straffen med sig i det läget som är egentligen kanske inte ett större misstag från domarens sätt, men i alla fall mer symboliskt, eller vad ska vi säga?
Nej, jag fattar ungefär vad du är ute efter. Jag tycker också det är kul att notera just att det är en massa Burnley-spelare där och gruffar på domar när det blir palaver. Liksom, vad säger Ben Mee och de där när de är där och stångas? Liksom? Vad hävdar de?
Ja. Alltså, Sean Dyche efteråt är också så jävla rolig när han klagar på Llorentes knuff. Nej, alltså den här matchen, vi skulle haft en poäng med oss om vi bara hade haft domaren på vår sida. Säger han ju efteråt. Och det är ju ganska stor humor. Han måste ju vara medveten om vad han säger där. Alltså att det är löjeväckande.
Ja, i synnerhet i och med att de var så utspelade också. Ja. Det var ju Swansea hade ju, kändes som att de hade ett halvdussin bollar i virket. Det hade de inte, men de hade ju i alla fall
tre hade de i alla fall,
minst tre. Och en rad andra chanser också.
Ja, det var den i alla fall. Vi har fått en massa frågor som jag tänkte vi skulle riva av. Vi har fått bland annat ett par som vill att vi ska titta lite framåt. För någonstans så känns det som att...
Ska vi tippa nu?
Nej, vi ska inte tippa, men vi ska försöka se tendenser. Okay. Vi ska inte tippa den här säsongen, vi ska titta lite längre fram än så. För någonstans så känns det som att, i alla fall känner jag så att, som det är just nu, det är ganska tydligt 6 lag som är i liksom en egen klass. Sen har du Everton som ligger mitt emellan. Och resten är lag som lika gärna hade kunnat ligga 3 poäng över strecket.
Sant.
Och någonstans så känns det väl som att det kommer inte fortsätta vara så. Ur den här gruppen på 6 så kommer 2, kanske 3 springa iväg. Vilka skulle det vara? Vi har fått frågan från Rasse Rosdahl. Jag undrar hur framtiden ser ut för de olika topp 6-klubbarna. Och Adam Segerfält undrar, fråga till er att ni ska nämna vilket som är laget att slå i ligan år 2020.
Alltså det är ju en massa olika frågor här. Jag gillar din bäst, så jag kör på den. Ja. Vad som kan komma att bli huvudutmanarna till topp 6-klungan. Och Everton är absolut det mest naturliga svaret. Det är the frontrunner. De ska vara de som lyckas spräcka taket dit uppe. Men mycket hänger naturligtvis på deras möjlighet att bygga nya arena och deras investeringar.
Man trodde ju på West Ham inför den här
säsongen. Exakt, för de fick sin nya arena. Men, ja, de fick bokstavligt talat den. men den har ju visat sig vara en total katastrof. Och nu är ju jag av uppfattningen att den kommer förmodligen vara något som förstör mer än möjliggör för dem. Och det är jättesorgligt. Alltså
det är ju ingen fotbollsarena.
Ja, det är så jävla nedslående. Jag noterade igår när liksom Chelsea var där och vann igen, ja, de vann ju inte cupmötet i höstas, men när de liksom sjunger You're not West Ham anymore, och det är ju tyvärr så, och så känner de ju själva också i så väldigt hög utsträckning, att som de formulerade, ja, vi brukade vara en klubb med en egen arena, och sen hade vi ett lag som ibland var uselt och ibland var hyfsat. Men idag har de inget hem längre. De har inte ens en klubb längre. Det enda de har är det jävla skitlaget. Liksom. Mm. Och det är så oerhört nedslående att behöva konstatera just att det, allt det som var West Ham, känslan av tillhörighet och känslan av att komma någonstans ifrån och stå för någonting, allt det är ju utraderat med en enda flytt. Och det är möjligt att det långsamt kommer kunna gå och bygga upp över tid igen. Men jag upplever verkligen att det jag trodde någonstans ändå var en potential, det skulle inte gå att misslyckas, få en gratis arena på en hyfsat central position i London och vara ett lag på väg upp. Jo, men det där kommer falla på plats. Men det har gått så oerhört illa. Man har undervärderat betydelsen av att spela på en friidrottsarena, så det tror jag kommer skada hela klubben under lång tid framöver. Jag vet inte fan vart de ska ta vägen härifrån. Nej. Så nej, tyvärr tror jag inte att det blir West Ham. Och sen är det ju så att det som kommer behöva hända är att det kommer behöva bli en del uppflyttningar och nedflyttningar för de klubbar som har potentialen, de klubbar som verkligen borde kunna överbrygga den här klyftan. De ligger inte ens i Premier League längre.
Det är Newcastle.
Det är Newcastle, det är Leeds, det är Aston Villa. Det är någon mån också Sunderland som kommer åka ur och behöva studsa upp igen och så förskjuta fart. Men det är de som i grunden är så stora som klubbar att de har möjlighet att klara
alltså
av
West Brom kommer inte göra det.
Nej, West Brom kommer inte göra det.
Och framförallt inte, alltså,
Southampton är ju de som är närmast nu, så tillvida att de är i alla fall en välskött klubb efter sina förutsättningar.
Men de kommer inte göra det heller.
De är inte jämförbara i storlek med de andra klubbarna som jag räknar upp.
Nej, alltså jag känner ju att Southampton lider just nu en väldig risk att göra en Swansea inom ett par säsonger här. Att, ja, men spelare försvinner, de som är liksom de bärande, tränare försvinner, som vi har sett liksom både Pochettino och Koeman försvinna. Och nu har man lyckats värva in.
Ja, det är helt otroligt hur bra de har gjort igen, det liksom. Det är helt otroligt.
Men visst, och de får effekt på en Gabbiadini som har gjort, ja, 3 mål eller sånt där på säsongen nere i Napoli. Och sådär. Men någonstans så kommer inte det hålla hela vägen. Så förr eller senare så kommer den där svackan över lite längre tid komma. Och då,
och det är väldigt mycket lättare att rasera något än det att bygga upp. Ja, liksom. En katastrofsäsong så är ju de tillbaka långt ner.
Och då är man inte Manchester United som kan gå in och liksom bara liksom, ja, med tyngd och kraft och pengar bygga om på kort sikt.
Nej, jag tror ju att det som krävs för att luckan mellan topp 6 klubbarna och de andra ska tätas, det är just Everton lyckas med en bra flytt till en modernare arena. Newcastle, Leeds, Aston Villa får bättre styrning, tar sig upp till Premier League och tar fart därifrån.
Vilka dåliga ägare de tre ägarna tillsammans, alltså, det är ju, ja, nej, det är just, de har skadat engelsk fotboll mer än man egentligen vill tänka på, tror jag.
Ja, för just att alla de tre klubbarna tillhör ju Englands 10 största. Ja, det är tveklöst så, och det är därför dit man måste rikta blickarna.
Ja. Om vi tittar lite grann på inom den här topp 6 då, ser du någon tendens som klubbar som kommer kunna växla upp därifrån, kunna utmana kanske Barcelona, Real Madrid, Bayern München inom ett par år, och vilka utav de övriga kommer kanske bli, vi ser ett Arsenal som står för en utmaning kanske att ersätta Wenger. Det kommer inte bli lätt.
Nej, de står också inför en utmaning som de inte har pratat så mycket om ännu, men det kommer inte dröja så jävla länge innan Emirates känns outdated liksom, för de investerade oerhört mycket i den, de fick gå igenom en tuff period som konsekvens, men det blev ju inte heller speciellt bra. Det blev ju inte katastrof som det,
West Hams fall. Det blir liksom sådär, ja nu gör vi den här investeringen, och precis när man har gjort den här investeringen och sparat massa pengar och inte köpt spelare, ja men då är tv-pengarna så stora så att den här arenan inte den här jättekassamaskinen som man har tänkt att den ska vara. Ja, då blir den ändå en ganska liten faktor i det stora hela.
Och just kan nog nästan bli någonting som, jag ska inte säga att det blir en begränsning för klubben, men det kommer liksom i jämförelse framstå som lite torftig, tror jag, inom några år. För det kommer inte vara problemfritt för Spurs att flytta in på sin nya arena. Det kommer vara kämpigt när Chelsea ska bygga sitt nya bygge som de fick någon form av sluttillstånd för bara häromdagen. Mm. Men båda de arenorna kommer ändå framstå som väldigt mycket mer moderna, väldigt mycket mer inkomstbringande för de som gillar sånt, och för den delen ja, även marginellt lite större. Så jag tror att de kommer behöva liksom jassa upp sin arena på ett eller annat sätt igen inom överskådlig framtid. Men i alla fall, för att svara på frågan, det är ju Manchester United som bör vara
positionen, liksom.
De gjorde ju det. Nu de tog ju tillbaks positionen som världens mest inkomstbringande klubb framför
både. Det brukar ju hänga ihop.
Det borde ju hänga ihop även där uppe i toppen. Ja. Så de är ju på samma nivå som Real Madrid, Barcelona och FC Bayern, kanske till och med lite före, och det borde ju naturligtvis på sikt ge utslag även sportsligt. Mm. Sen är väl förutsättningarna för Chelsea, Arsenal, Man City ganska snarlika. Och sen är det ju Liverpool och Spurs som någonstans försöker
göra det på ett lite annat sätt.
Ja, ja. De måste göra det. Och vi får väl se. Liksom Liverpool känns väl inte som att det kommer inte hända något dramatiskt där vad gäller liksom potential och möjligheter de närmaste åren. Utan de har rätt mycket den här handen och behöver spela den. För Tottenham kommer det ju vara mycket mer. Ja, det kommer bli en större förändring, och jag tror ju inte att det är orimligt att det sportsligt kommer kosta en hel del, både nästa säsong på Wembley och säsongen därefter, första på nya White Hart Lane. Då går det nog inte att räkna med några 9 raka hemmasegrar, och då kan det nog bli tufft att hänga med högst upp i ligatoppen. Sen på sikt så är ju såklart tanken att det ska ge en helt ny ekonomisk kostym, för nu är det egentligen helt otroligt att Spurs klarar av att vara runt andra tredje platsen i ligan 2 säsonger i rad. Det är ju liksom, Spurs är mycket närmare Everton vad gäller ekonomiska förutsättningar, ja, än vad Spurs är nära Manchester United.
Absolut.
Så det är ju en.
Det är nästan alla utom Manchester City.
Ja, fan att Manchester City ändå har lyckats skaffa sig så stora intäktsströmmar. Ja. De är ju förbi Arsenal och Chelsea i de här jävla Deloitte-rapporterna. Och det är ju lite bluffbokslut över det, men någonting säger det ändå.
Absolut. På tal om att få arenor och såna här saker.
Jo.
Fick vi också en arena i stort sett gratis.
Ja, också en skitarena som i grunden handlade om friidrott. Och den är ju ännu sämre än Emirates, men inte lika dålig som West Ham. Men det är jävla deppigt just det där att behöva konstatera att tre av klubbarna som ändå ska tillhöra Englands mest attraktiva spelar på arenor som jag innerligt avskyr. Liksom. Mm. Jag vill fan inte gå på någon av de här arenorna för att se på fotboll. Och det önskar jag verkligen ingen klubb. Jag mår dåligt varje gång jag tvingas konstatera att en stark traditionstyngd klubb har hamnat så fel i allt det nya och moderna att det inte känns kul att gå och se dem spela längre.
Nej. Men där har vi i alla fall ett litet kik i spåkulan då.
Allt kretsar kring Pontus Jansson.
Allt kretsar kring Pontus Jansson. Vi kommer faktiskt in på Premier League Bible har skrivit här. Prata om lagen som antas komma upp från Championship i år. Brighton, Huddersfield och Newcastle har hen då utsett till de som kommer gå upp. Jag skulle säga att Newcastle och Brighton kan väl vara rätt säkra på kommer ta den där ettan och tvåan. Tror inte det.
Alltså, så jävla säker vågar jag ändå inte vara. Nu, Newcastle kan vi kvittera ut efter deras tunga, tunga borta segrar på sistone. De har ju varit både i Brighton och i Huddersfield och vunnit. Så visst, de kommer klara det. Och återigen, de har ju förutsättningarna för att bli en Champions League-klubb ifall de bara får styrsel på ägandet över tid.
De kommer ju komma med fart, som vi brukar säga. Jag tror verkligen att de kommer göra det nästa säsong.
Ja, jag tror någonstans ändå att så länge Mike Ashley styr så kommer det inte spela så jävla stor roll. Då kommer den farten att den kommer mojna ganska snabbt.
Men de har ju Rafa, geniet.
Ja, de har Rafa och John Joselvi, så visst, exakt. Absolut. Men de kommer ju såklart etablera sig i Premier League igen, och de kommer förhoppningsvis någon gång förverkliga sin potential. Brighton är ju en klubb som man har gått och väntat på i alla fall 6-7 år nu, för de gick ju igenom ett av de värsta 90-talen som någon brittisk fotbollsklubb tvingades uthärda. De fick ju gå i exil och spela på någon jävla friidrottsarena i Gillingham, typ 10 mil från Brighton. Och det är beundransvärt att de bara klarade av att överleva de åren. Det är ännu mer beundransvärt att de lyckades ta sig därifrån med en helt ny riktning. För jag var på gamla Goldstone Ground i början av 90-talet, och därifrån, med den som bas, hade de inte gjort någon Premier League-satsning. Nu med den här nya Amex-stadion, som man sannoliken kan problematisera, så har de ju ändå skaffat sig en bas. De är nu med en välskött klubb, de är en hyfsat... en klubb med hyfsat stora muskler, som man egentligen bara gått och väntat, känt att jo, de kommer få sin Premier League-chans förr eller senare. Och nu tycks det ju bli redan nästa år. De kommer ha en bra chans att etablera sig. Sen är ju Huddersfield the outlier, för att prata Malcolm Gladwells språk.
Nej, det var väldigt roligt om de gick upp.
Det hade det. Dels så finns ju historien så väldigt långt tillbaka i tiden. 30-talslaget som staplade ligatitlar på hög, och ja, klubben som Herbert Chapman byggde innan han byggde upp Arsenal. Sen har ju de inte riktigt just Brightons förutsättningar eller Brightons välfungerande affärsmodell, utan de tar ju bara fart för att David Wagner kom in som en ännu mer yrvädersmässig Jürgen Klopp, och liksom bara vred upp alla reglage på 14.
Klopps bästa kompis dessutom.
Exakt, som jag jobbar ihop mycket nere i Tyskland. Spela ihop gjorde han väl en gång också. Ja.
Han hade väl U23-laget i Dortmund, va, under Klopp.
Ja, så var det väl. Och så de hade väl Mainz också i någon mån tillsammans under en period. Men det är ju väldigt mycket Klopp över det. Och det är verkligen så att det är den tränaren, det är hans metoder, det är hans tro som har förvandlat dem från ett bottenlag som fick kämpa för att hänga kvar i Championship till ett topplag som har fullt realistisk chans att gå upp. Och den typen av resa är ju häftig att följa, så gärna för mig att Huddersfield får gå upp.
Sen har vi då Reading och Leeds. Jappstam är det väl som är Reading, va?
Jappstam är så big Dutchman, just det.
Och Leeds då med Pontus Jansson. Jag har lite svårt att hålla på Leeds rent privat.
för att
man har kämpat mot Leeds många gånger.
Martin Luka har gjort 4 mål.
Ja, precis. Samtidigt så gillade man ju lite det där Leeds-laget back in the day med Viduka och Alan Smith och så vidare.
Ja, så det laget som gick till Champions League semi var både lätt att älska och lätt att hata. Det var ju just ett lag med karaktär som väckte känslor.
Ja, det får man säga. Men det är ju kul med Pontus Jansson förstås, så att man skulle få ett Leeds liksom på väg upp, alltså att han skulle vara liksom galjonsfigur i det laget som äntligen då efter, vad är det, 10 år?
Nej, det är det. Alltså, de åkte ur på 24 tror jag.
Det är så länge sedan.
Ja, jag ska inte svära, det är plus minus sånt. 1 år, men det är mer än 10 år där, absolut. Ja.
På tal om det var ju Old Farm Derby i förra...
Ja, 1-1 va?
Eller? Ja, precis, när de ställdes upp och applåderade. Skitsamma, jag kommer inte ihåg exakt hur det var. De applåderade att de hade varit utanför Premier League i 15 år.
Ipswich då, eller?
Ja, precis. Ja. Jag tror det var 15 år. Och i matchminut 15 ställde de sig upp och applåderade i... i en minut. Och Norwich-supporterna hängde på och stod liksom bara, eller vad säger Ipswich-supporterna stod och hängde på. Och ja, vad applåderar vi åt? Är det någon som ska hedras?
Ja, någon som har gått bort liksom,
ja, precis. Liksom. Ja. Innan de fattade att det var sånt hån mot att det var så länge sedan de spelade i högsta ligan. Det tyckte jag var lite roligt.
Så det gick väl förbi, men det var väl lite småkul.
Ja. Det kanske inte tar sig in i podden där. För jag känner inte att jag,
jo,
att
jag fick ihop den. Jo, men det är defekterna som måste med det. Då har det blivit lite liv.
Precis, there's a crack in everything.
Exakt vad jag tänkte säga i samma sekund som du sa det.
Precis. Nej, men det är klart att det hade varit lite kul med Pontus Jansson uppe i Premier League och den resan.
Så är det, även om jag alltid är av den där grundhållningen att en riktigt stor klubb som har fått skörda stora framgångar genom åren, Leeds har spelat både Europacup-final på 70-talet och Champions League-semi på 2000-talet, de förtjänar att svettas lite grann. De förtjänar att lida ett litet tag innan de får njuta igen.
Ja, det är lidit ett ganska bra tag nu, eller?
Ja, men det är riktigt tillräckligt, jag är inte säker.
Du har lite ungefär samma känsla som jag inte för Leeds, kan jag tänka mig.
Ja, kanske, fast det är ju för alla storklubbar som åker ner. Det finns ju någonting i mig som tycker att både Newcastle och Aston Villa ska få ta en längre vända än i alla fall Newcastle verkar tvingas till.
Ja, Aston Villa skulle ju mycket väl kunna vara borta för ett tag.
Det, så kan det nog bli. Jag börjar ju tycka att det är okej om Nottingham Forest går upp igen nu. De börjar någonstans ha pröjsa priser för sina
30 år sedan.
För sina Europacup-bucklor.
Men, ja, Europacup-bucklorna är väl 40 år sedan till och med, va?
Ja, det var ju 78 och 79, va? Ja. Det var 79-80, ja, två av de åren.
Nästan 40 år sedan. Vi har en sista fråga då. Egentligen två frågor från Glenn Hägg. Han vill först veta, vem skjuter hårdast i dagens Premier League?
Oh, herrejävlar. Distansskyttet känns väl generellt som att det är på tillbaka marsch.
Distansskyttet är ju inte ett sånt så att det är full vrist, stenhårt uppe under
ribban. Det är
ofta
den där jävla bolbade wobblet som folk vill åt. Liksom.
Ja, eller knorren i bortre stolpen, alltså Coutinho-skottet.
Ja,
liksom.
Så ingen av dem ska ju nämnas. Alltså den bäst bollträff, det har jag säkert sagt tidigare, men det är ju min ärliga uppfattning att det är Tom Huddleston. Han har bäst bollträff just vad gäller den gamla klassiska vristsparken, framförallt om man får komma skenande som en buffel, som en bison från bakplan och likt en volleybollspelares backspike dunka in en halv volley. Då har han bäst bollträff och ett av de hårdaste skotten i Premier League. Jag tror väl ändå att det hårdaste skottet kanske har rätt där nere på Balkan någonstans, om det antingen är Kolarov som i också håller på att mixtra med sig jävla bollträff, eller Granit Xhaka som ju har faktiskt ett jävla bra
distansskott. Han har stenhårt skott. Charlie Adam har ett hårt skott han också.
Det har han.
När han får spela. Han lägger lite tyngd bakom.
Så det är jävla märkligt ändå att det är ju deras ordinarie inne mitt fält. De trycker fram Joe Allen, men sen är det ju Glenn Whelan och Charlie Adam som bäst också. Och det är så jävla unfashionable.
Ja, men vi kan liksom inte kalla dem för Stoke Alone så länge det ser ut så.
Jag ser ju svårt att tänka mig just ett mindre tröjförsäljande inne mitt fält än Glenn Whelan och Charlie Adam. Även om Charlie Adam, han har ju ändå förmågan att göra det spektakulära, men så som han ser båda dem liksom, en liten knubbig skotte och en liten knubbig irländare med lite tänder borta och lite glesnande hårfäste som bara får runt och tacklas ganska dåligt. De är ofta på efterkälken.
Det blir mycket skador kring dem liksom.
Ja, men de kommer ju ändå alltid till spel.
Ja, absolut. Del två av Glenn Häggs frågor då. Vem är snabbast i Premier League? Där finns det då några utmanare.
Ja, patentsvaret var ju alltid Bellerin fram till det att Ryan Fraser bara dundrar förbi henne i Bournemouth. Så jag vet inte fan om det svaret håller längre.
Samtidigt, och Fraser är inte snabbast i ligan. Det skulle jag inte. Han är ju snabb med
Fletcher. Fraser. Jag trodde du skulle ha sagt att Darren Fletcher. Det var kul.
Nej, Fraser som dundrar förbi Bejerin.
Nej, och liksom annars Walcott är ju sånt där namn som ska, men Bejerin ska ju vara snabbare än Walcott.
Mané är ju väldigt snabb. Sané är extremt snabb.
Är det kanske, Sané har väl någon typ av friidrottsgener om hans pappa var sprinter eller något i den stilen.
Det är så.
Är det något sånt det kan vara. Han kan ha varit kulstötare också. Eller så var det hans mamma som spelar volleyboll. Det brukar alltid vara mamma som spelar volleyboll. Nej, jag ska nog inte ge mig in där. Men det är väl bra namn. Jag är så fascinerad av just Mané och hans acceleration, så jag säger nog honom i brist på vetenskapliga bevis.
Han är nog snabbast med boll.
Ja, men också den där liksom första 5-10 metrarna. Och sen den där förmågan att man tror fan nu springer man ner snabbt. Och så bara växlar han upp ytterligare en växel. Han har liksom en förmåga när han ligger på jävligt höga varv och sen bara drar han iväg ytterligare en vända. Oerhört obehaglig spelare att ha emot sig.
Ja. Fick de erfara även Arsenal igår?
Ja.
Eller igår i lördags?
Ja, nästa, för tre dagar sedan.
Ja, tre dagar
sedan. Nej, han var ju också, just det att han är ju inte bara snabb, han är ju genuint både bra med boll, helt okej i sitt beslutsfattande och dessutom en spelare med bra spets. Alltså det, ja, det är fan vad bra han är.
Så är det. Tack Erik för att du kom hit. Det var...
Någon måste ju göra det, Kalle.
Någon måste göra det. Nej, men jag tyckte det var ett stabilt inhopp.
Ja, det glädjer mig.
Ja. Så är vi tillbaka om en vecka igen.